heter Christer Nilsson och jag sitter här i trädgården, kan man väl säga, nästan utanför studion med Bertil Goldberg. Bertil Goldberg, han är ganska så känd för att skriva musikaler och annat inom branschen. Jag tänkte fråga honom, när började du i den branschen?
Ja, det. Jag blev skickad på pianolektioner av mina föräldrar.
Hoppsan,
alltså, vi befinner oss alltså mitt i Pattayas utkant, där det går att handla både det ena och det andra. Och så jag spelade klassisk musik när jag var barn. Fram till någon gång i de tidiga tonåren när jag gjorde någon sorts revolt och började spela rock'n'roll. Det var i min hemstad Borås där jag föddes och växte upp. Och sen började jag spela i olika rockband i stan. Och sen när jag tog studenten så flyttade jag till Göteborg. Och man kan väl säga att det var där min karriär började. Vi startade en grupp som heter Nynningen. Det här var i början på 70-talet. Mm. Och det här var ju proggens tidsålder, kan man säga. Och jag och mina kompisar i Nynningen, vi jobbade mycket tillsammans med Nationalteatern i Göteborg. Och fick rätt stor publik och kunde leva på det där i alla fall fram till 80-talet ungefär.
Ja, Nationalteatern var ju känd för, till och med så jag kommer ihåg det.
Ja, och vi jobbade mycket tillsammans med dem. Vi gjorde ett par kabaréer med dem. Som ungefär som våra dagars nyårsrevy, fast med mer rock and roll, får man väl säga då. Och sedan så gjorde vi ett antal pjäser tillsammans, och vi hade även stora projekt som Tältprojektet 1977, som var en riktigt stor historia där många fria grupper från vänsterrörelsen samlades för att berätta arbetarrörelsens historia under 100 år. I en stor tältturné över hela Sverige. Det var ett fantastiskt projekt, och året efter, och eller säsongen efter ska man väl säga, 78-79, så gjorde Nationalteatern en rockopera, kan man säga, en musikal skulle jag säga idag, som heter Rockormen, som också turnerade runt över hela Sverige.
Och, ja, kommer jag väl ihåg också.
Och det var väl den här 10-årsperioden som var efter min skolgång. Herregud vad mycket man har gått i skolan. Det var ju, ja, man var ju 25 år innan den var slut, skolan.
Ja, men det var då det. Ja. Nu är det 35 innan skolan är slut och du ska hålla på.
Ja.
Det är mycket mer nu.
Faktum är att sen när 80-talet kom in där, då gick jag i skola igen. För det var lite grann som en återvändsgränd. Progmusiken hade spelat ut sin roll på det stora hela. Och själv så visste jag varken ut eller in, var över 30 år gammal och borde väl ha en fastare plattform eller en fastare underlag än var med i olika rockband som hade enstaka spelningar då och då. Så jag gick på Dramatiska institutets radiolinje och lärde mig göra radio, och sen så jobbade jag under 80-talet i Stockholm, i medierna där. Jag flyttade till Stockholm.
Ska du presentera låten vi kommer att spela nu?
Ja, den heter Jag bor i en kappsäck, och det är en tjej som heter Blosanka som sjunger. Det här är från slutet på 70-talet då hon och jag samarbetade om att göra en LP som det heter på den tiden.
Ja.
Där människor samlas, där det är skrot. Glömda minnen av dagar som du.
Ja, det här var ju då alltså på, jag tror vi slutade och jobba tillsammans 81. Och jag gick på den här skolan i Stockholm. Och då träffade jag min blivande fru. Och hon var stockholmska, så det var ju aldrig snack om att man skulle flytta tillbaka till Göteborg efter utbildningen. Utan jag stannade kvar i Stockholm och jobbade på Sveriges Radio med... dels egna program och radioteater och lite av varje inom... jag fuskade lite grann i regi också. Träffade Adde Malmberg som var ung och vi gjorde bland annat en revy som hette Gubbröra med bönor.
Mm-hmm.
Som var en väldigt rolig och uppfriskande revy som där Adde var verksam. Delaktig och jag var regissör och på, allt eftersom så blev intresset och fokus kom att ligga på stand-up comedy och någon gång 1988 så bildade vi en gruppering med säg 10, 15, 20 stycken artister som var i gränslandet där kring stand-up comedy. De gjorde monologer, de var humorister, men de hade kanske ingen riktig uppfattning om vad är stand-up comedy, för det var ju en amerikansk-engelsk företeelse som var ganska okänd i Sverige. Men vi startade då den här klubben, kan man säga. Den hette SUK, stand-up comedy-klubben. Och jag blev då en producent för detta. Och Adde Malmberg, han var då en komiker. Och sen var det en Jonas Hallberg som var med och liksom grundade den där klubben. Han var ju ingen riktig stand-up komiker, men en stor humorist i alla fall. Och det där växte först i Stockholm med omnejd. Och sedan så fick vi förmånen att göra tv-programmet Slängde i brunnen. Där jag då själv var med i redaktionen i alla avsnitten. Och det där höll på i, ja, under hela 90-talet och gjorde att stand-up comedy, det blev en accepterad och uppskattad liten genre i det stora showbusiness-maskineriet. Och det var det jag sysslade med under 90-talet. Samtidigt som familjen växte, vi fick tre barn och hade ett vanligt borgerligt familjeliv helt enkelt i Stockholm. Sen någon gång vid sekelskiftet så började jag känna mig lite trött på det hela. Och det kanske är signifikativt här i Thailand.
Frukt,
var var vi någonstans? Vi var på sekelskiftet ungefär.
Ja. Du börjar bli trött.
Jag börjar bli trött faktiskt på... Nej, men det, det är en hård bransch alltså. Det är mycket konkurrens och man ska vara en skicklig och klarsynt affärsman för att klara av det. Och kanske är det så att jag i själva verket inte är någon vidare affärsman. I alla fall har tanken slagit mig. Och att jag är kanske mer lagd åt det lite vekare konstnärliga hållet. Så jag slutade arbeta med detta, sålde, eller vår familj, vi sålde vår lägenhet i Stockholm, tjänade bra med pengar och flyttade till Spanien där jag tog sabbatsår. Och så bodde vi i Spanien i Fuengirola i en stad som ligger mellan Malaga och Marbella. Där barnen gick i den svenska skolan och jag hade sabbatsår. Och min fru, hon var konstnärinna.
Spain. Det är oeftergiftligt.
I just surrender.
Det var ett skönt liv på många sätt och vis. Men jag kan väl tycka att det var lite kulturellt torftigt bland att vara en utvandrare. Okej, vi var hemma i Sverige kanske ett par månader på sommaren. Men ändå så den här långvariga vistelsen utomlands var inte helt bra. Och det kanske också sammanfaller med att vårt äktenskap var inte helt bra, utan vi skildes 2005 och flyttade tillbaka till Stockholm. Och när vi förut hade haft en jättefin lägenhet där alla bodde, var det nu så att var och en bodde i sin egen lägenhet. Så familjen blev splittrad i atomer och jag blev ungkar igen. Och det är väl kanske det som gjorde att jag började åka till Thailand. Ja. Jag blev ungkar igen och åkte till Thailand.
Jag har ett samband med det.
Ja.
Det var det som förde dig till Thailand alltså? Att du blev ungkar?
Förmodligen var det så. Jag hade en kompis som han sa hängde till Thailand och har du aldrig varit där ska du absolut åka dit. Det är paradiset tyckte han.
Ja.
Ja, jag åkte väl med. Och det får jag ju säga att det är ett fantastiskt klimat som påminner om det som vi nordbor kallar paradiset.
Ja.
Därutöver är jag lite osäker på om det är paradiset. När det gäller andra saker än just klimatet.
Alltså, vad tänker du på?
Jag tänker på att människor får kämpa och slita och en del har det inte speciellt bra här heller. Men i paradiset har ju alla det bra, inte bara vissa.
Jag säger det så.
Ja, det var det här faktiskt.
Jag kan inte svara på det. Men är det är sant som du säger. Men är du rik och frisk, då är det paradiset. Eller minst ska du vara rik.
Ja, det är sant.
Då är det bra. Är du fattig och sjuk, då är du inte skoj. Men det är ju så. Det är likadant överallt.
Jag är ju inte sjuk, men jag är ju inte rik heller. Men tillräckligt rik för att kunna vara i Thailand då och då. För det är ett billigt land också.
Allting är det. Ja. Jag brukar säga det att det är samma priser i Thailand och Sverige. Bara här är thai-baht som gäller och de är 5 gånger så små som en krona.
Mm.
Annars stämmer det ganska ofta där.
คำหนึ่งจะเอ่ยแท้
ความลึกซึ้งข้างในหัวใจ
sysslar med någonting då?
Ja, det gör jag ju. Jag får absolut dagarna att gå. Och min huvudsysselsättning är att jag försöker skriva en musikal om Tumba Tarzan. Och faktum är att när jag började komma hit till Thailand så provade jag att hyra en lägenhet och sätta mig för en längre tid att skriva. Och då skrev jag första akten till en musikal som jag gjort för ett antal år sedan. Den heter Fett och handlar om bantabranschen.
Ja, den har jag sett tillsammans med dig och sin kompis.
Ja, ja, i alla fall en inspelning av den.
Ja, det är väl
vackert
det.
Så.
Ja, det är vackert så. Mm.
Och det gick bra. Jag fick en kick av det där. Alltså. Så... Jag skaffade mig mer permanent adress i Thailand och åkte hit och skrev andra akten och det gick hur bra som helst. Och sedan så har jag då försökt att upprepa det där. Det har inte gått riktigt lika lätt och bra som i början, men det är ändå så att jag har skrivit det mesta just här i Thailand. På den här nya musikalen med temat Tumba Tarzan.
Tumba Tarzan, när jag var ung, 8, kanske 10 år, ungefär 8 år skulle jag tänka mig, då är han ju rikskändis i Sverige.
Visst.
Det. Men hur kom det sig att just tog honom och gjorde beskriva om?
Ja, det är helt irrationellt. Och förmodligen är det en nedtrampning i barndomen på något sätt. Va? Jag kommer ihåg att Mikael Wiehe och jag, vi satt och snackade om vad man skulle göra för någonting, vad som var lämpligt att göra när det gällde musikaler. Han har ju skrivit musik till ett par musikaler och jag har bearbetat en av hans musikaler till en, ska man säga, en mer stockholmsk version än den originalet som var en Malmö-version.
Ja.
Och då tyckte jag att man skulle nog göra en musikal om varje decennium som man har levt. Det är väl ett bra mål.
Ja.
Och då hade jag ju varit med och skrivit den där rockhummen som avspeglade 70-talet. Och så hade jag gjort den där musikalen Fett. Eller den skulle jag göra. Som då avspeglar samtiden. Den här låten som jag hade tänkt köra nu, den heter Ät och må bra. Och kommer från den här omnämnda musikalen Fett.
Ja,
som gick upp för ett antal år sedan och spelade i Halmstad och Falkenberg.
Jag känner mig vissen.
Mat är bästa medicinen.
Jag har blivit blek.
Mat är bästa medicinen.
Jag känner mig ledsen.
Mat är bästa medicinen.
Sårbar och vek.
Mat är din bästa medicin.
Mörk choklad.
Vad gillar du bäst?
kalorierna. Ät och må bra
är bästa medicinen.
Drick och bli glad
är bästa medicinen.
Ät och må bra
är din bästa medicin.
Drick och bli glad. Jag känner mig splittrad.
Hör på kroppens signaler.
Jag känner mig ful. Förbittrad.
Sedan kommer moralen.
Ingenting är kul.
Maten kommer alltid först. Ta vad du vill.
Vad ska jag ta?
Och ta lite till. Ah, 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 ah.
Nyttiga fetter. Det finns inget bättre än lax, makrill och sill.
Frågan, vad kan man göra då på gamla tider som till exempel 50-talet? 50-talet för mig, det är Tumba-Tarzan, hävde jag bara ut med. För det var ju min barndoms hjälte när man lekte tjuv och polis. Då var jag Tumba-Tarzan.
Det är fantastiskt.
Ju mer man tränger in i historien om Tumba-Tarzan, desto mer komplicerad är den här bilden av honom. För den har ju både sagomässiga drag, som att han var ju då en riktig skogsmänniska, han kunde prata med hundar, han kunde ingen skogsgrej, utan han kunde plocka ihop en motorcykel med förbundna ögon efter att han hade plockat isär den först. Han kunde leva ute i skogen på det som skogen gav utan att någon kunde få tag på honom. Han var en någon sorts Rambo-figur ungefär, va? I bilden av honom. Samtidigt som han var en helt vanlig kille som balanserade på en knivsägg, va? Där den ena sidan, där är det en vanlig man som är pappa till två barn och har ett äktenskap att sköta och en familj att ta hand om. Å andra sidan, han kommer från väldigt torftiga omständigheter. Föräldrarna var sjuka och fattiga. Barnens skolgång var det si och så med. Det låg nära till hans att det blev kriminella karriärer snarare än fina yrkeskarriärer.
Ja, jo.
Och det här var ju en tid då där man skulle kasta sig in i framtiden med en sabla fart. För det här var ju rekordåren som var på gång. Det gamla folkhemmet som fanns efter kriget, när fattigdom var en realitet i Sverige och kyla, elände och umbäranden, höll ju på att förbytas då till välfärds-Sverige, va? Där var och en hade det bra, och väldigt många hade både bil och villa och, ja, de, och definitivt jobb. Det fanns hur mycket jobb som helst på den tiden.
Precis. Är det mer att berätta om detta?
Ja,
det tycker jag är intressant.
Berätta, det, visst, det handlar ju inte bara om Tumba-Tarzan så, utan det handlar ju om 50-talet som en tid när Sverige förvandlades från det här gamla lite fattiga landet, lite efterblivna landet, till att bli världens förnämsta välfärdsstat. Tarzans familj och även många andra familjer, de hamnade i någon sorts bakvatten, de hängde inte med i moderniseringen av Sverige. De var inte tillräckligt utbildade, de var för sjuka, de var för fattiga, de var för de höll inte måttet på det sättet som en modern välfärdsstat kräver av sina medborgare. Att man är flitig, att man är utbildad och att man arbetar i sitt anletes sätt och skaffar mer och mer prylar. Om man tar Tumbatarsan själv till exempel, så han provade ju produktionsapparaten. Han jobbar ju till exempel då som ung man, så då var det så att hans föräldrar var sjuka. De var på sjukhem och på lasarett, och han bodde hos sin halvsyster i Stockholm och jobbade på lampfabriken Lyma i Hammarby.
Okej, känner väl till.
Och hans småbröder, de hamnade på barnhem, och där utkristalliserade sig deras kriminella karriär. Och de blev vanartiga barnhemsbarn helt enkelt, som struntade i skolan och var med i gäng och startade ut en kriminell karriär åt sig. På något sätt så drogs Rolf Johansson då, som Tumbatarsan heter, in i den sfären, delvis mot sin vilja tror jag. När han bodde i Stockholm så studerade han musik och spelade fiol och ansågs vara ganska bra, men han bröt axeln i motorcykelolycka, och den här musikaliska karriären blev aldrig en riktig realitet. Och arbete i fabrik med stämpelklockor, det passade inte hans kynne. Så ett tag så sysslade han med att vika pappersblommor.
Jaha.
Ja, som han sålde på torget i Södertälje. Han hade alltså en massa diverse jobb. Och när han var ute på en inbrottssväng med sina bröder, så åkte de fast, och sen började då den kriminella karriären för Tumbatarsan. Som egentligen var en friluftsmänniska som borde haft något annat jobb. Kanske var skogsmästare eller vad det nu heter.
Ja.
Men han ansågs vara farlig, för att han satt i fängelse. Och sen så var det ju också en historia vid sidan om som handlar om hans fru och hans yngre bror Sune, mellanbrodern. Där det visade sig att hans fru och mellanbrodern hade en erotisk historia vid sidan om. Och så det blev ju väldigt mycket ont blod i den familjen. Och han ville inte skiljas. Och hon sa, ja, om inte vi ska skiljas, då ska vi vara tillsammans, och då rymmer jag tillsammans med dig. Och så rymde han ur fängelset, och hon hoppade av från sitt arbete, och så gav hon sig ut i skogarna i Södertörn. Det här var sommaren 1954.
Utanför kommun och stat, på andra sidan muren av lagar och diktat. Men du som jagar gods och guld, vad vet du om skogen? Vad kan du om slänterna och gläntorna i trädens hall? Vad vet du om änderna vid stränderna och bockens skall? Läser spåren på varje liten stig. Vi tar oss genom snåren, man blir stark och vig. Ja, vi möter våren som ett land som nyss haft krig. Men du som läser och skriver själv, vad vet du om sommaren? Vad kan du om vallarna och ställena där smultron står? Vad vet du om hällarna och kullarna där vråken slår? segrar med hjälp av list. Vi förutser faror, vi tyder varje bruten kvist. Skinnen är dyra varor när kylan slår till sist. Men du som sätter på dig päls, vad vet du om vintern? Vad kan du om bäckarna och backarna när snön är ny? Vad vet du om vakarna i vikarna och vargens gny? Jag är en skogens man, fredlös, laglös, lyst i band. Åh, jag är en skogens man, vilse i eket land. Jag söker tecken på vad som komma skall. Jag följer bäcken som flyter mellan gran och tall. Ja, jag frågar näcken där han spelar i sitt vattenfall. Men jag som söker ett enkelt svar, vad vet jag om livet? Vad kan jag om tiderna och striderna som styr vår färd? Vad vet jag om hjärnorna och stjärnorna som styr vår värld?
Vi är ju i Thailand, så vi brukar vilja ha in lite thai-musik. Har du en speciell thai-musik?
Nej, du har ingen kunskap om thai-musik alls. Men det finns ju väldigt mycket musik i Pattaya.
Det är
och ett annat gathörn så ja. Finns det ju ett band som spelar. Men de spelar ju mest amerikanska covers.
Men annars, en låt som jag tycker är en låt, en låt melodi som jag tycker är bra. Det är Hans Majestät Konungen av Thailand då. Han har skrivit flera låtar. Han har skrivit en som är Falling of Rain.
Okay.
Som jag tycker är mycket vacker.
Ja, den har jag aldrig hört. Den vill jag gärna höra.
Ja. Men du är inte här i Thailand direkt att hämta inspiration till ett skrivande, utan det är för att leva ett gott liv, enkelt liv.
Ja, det får jag nog säga. Men hämta inspiration. Inspiration fungerar ju inte direkt så, va, från det ena landet till det man skriver, utan inspirationen tar sig verkligen underliga vägar. Så på ett sätt kan jag säga att jag kommer in i ett inspiratoriskt jag kommer in i mentalt tillstånd av inspiration när jag har tur, som kan vara i flera dagar faktiskt i sträck. Det är ju drömsitsen, man, att man åker bort och blir kreativ och lyckas dessutom. Ja, det är ju fantastiskt när det händer.
Det
händer blott allt för sällan. Va? Kanske händer väldigt ofta med genier, va? Men det här händer blott allt för sällan, måste jag säga.
Och, i Thailand är vintrarna rätt så milda i alla fall, även om jag nu klagar som katten att det är kallt här. Jag fryser rätt mycket månaderna.
Ja, det är lite underbart att vara här när man är svensk och de klagar på kylan.
Ja, det gör jag.
Man har ju sån överlägsen referensram när det gäller kyla. Själv har inte frysit någonting utom när jag kör med motorcykeln i kanske 50-60 km i timmen. Då börjar jag huttra en aning. Men annars så har jag har ingen tröja här.
Det har jag.
Men jag har förstått att de inhemska befolkningen, de är ute och handlar tröjor och jackor och får hela textilbranschen och frodas.
En sak som är lite lustig också, de handlar jackor, stora jackor. Och så åker de med kortbyxor och så sticker de benen ut som fågelben in under. Så att det tycker jag ser lite lustigt ut. Ja.
Men de fryser inte så mycket om benen, utan då har de fryser.
Huvud och överkroppen tydligen. Ja. Den tillbringar de vinter sist i Sverige?
Ja, tillbringar de faktiskt en del av vintern i Sverige även nu. Jag kom ju hit i december.
Ja, det gjorde du.
Och så att jag är ju inte en sån där som är här längre än ett halvår. Min längsta vistelse i Thailand har 4,5 månader. Det var en aning för mycket.
Det?
För det inkluderar ett Song Kran, och den tycker jag är lite jobbig.
Song Kran är jobbig. Ska du berätta vad Song Kran är förresten?
Ja, jag vet inte mycket om Song Kran.
Det är thailändska nyåret.
Okej.
Okay. Primärt.
Det värsta är ju de här tuffa, tatuerade britterna som står med stora tankar fyllda med is.
Du menar de där med 4 framtänder kvar?
Det är möjligt att de har det.
Ungefär så brukar de se. Jo.
Ja, men de är i alla fall... har en väldigt råbarkad humor.
Ja, det
tycker det är kul att skvätta ner folk med is, va?
De har ju 3 nyår i Thailand.
Så många?
De har vårat nyår, som jag kan säga då, 31 december. Mm. Sen har de Song Kran som går efter månen.
Ja, det brukar vara i mitten på april.
Ja, det flyttar på sig, men det beror på månens rörelse. Men sen är det likadant också med kinesiska nyåret. Och det ligger också där någonstans och flyttar på sig.
Ja, jag har ju inte firat nyår i Sverige i alla fall på väldigt många år.
Ja, det var en annan fråga som skulle komma. Ja.
Okej,
då. Ska vi envisas med hans majestät konungen Bummel Bumma Jodajej? För han har ju skrivit sin egen sång också, Kungsången. Har han skrivit också.
Kaoraputata Amanule sirakra no prapu nibanun yadire ekbarom majakri prasayami prayosayi Yen sira propra moriban pon prakuntara sa pon prachaven suksa pon
till Bertil Goldberg här. Han har ju skrivit en sång också som har anknytning till Thailand, kan man väl säga, va?
Ja, det får man väl säga.
Ja.
Den heter Nu mår jag bra. Och är väl tänkt då som en avslutningslåt på den här musikalen om Tumba Tarzan.
Mm.
Men när jag först skrev den så var det här i Pattaya i samband med ett nyårsfirande. Och då skrev jag, och då handlade det om att vara Falang i Thailand.
Mm.
Och det fanns olika fraser då som...
Får jag sticka in då?
Och då handlade det i alla fall låten om att vara utlänning i Thailand och må bra på det sättet. Och bland annat hade jag en fras, minns jag. Säg inte Pattaya, för det heter Pattaya.
Ja, den är bra.
Som var både sångbar och rolig. Men sen skrev jag om den så att den passar mer för Tumba Tarzan. På något sätt så är han väl med oss nu när vi lyssnar på låten.
Kan ha det kul cool.
Ska vi tacka dig Bertil Goldberg. Och du kommer vara kvar här ytterligare minst en månad, 2 månader.
Ja. Jag kanske till och med kommer kunna lyssna på det här programmet.
Ja, du kommer säkert kunna. Det kan du göra vad det än är på jorden. För det är bara att du loggar in på Thailand idag.